Hej och välkomna till avsnitt 1304 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering tillsammans med min kollega Björn Nordström om det senaste i USA. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen.
Ja, tack så mycket.
Vi ska uppdatera lite grann om det senaste som hänt i USA och ja, du kan börja.
Ja, vi har ju pratat om i podden nu att Joe Biden vill, vad ska man säga, förstärka lagarna mot vapen. Med andra ord, liksom det här, han
begränsa vapenrättigheterna.
Precis, och delstater nu gör ju sitt för att, framförallt konservativa republikanska delstater gör ju sitt nu för att motarbeta Biden. Så jag såg att guvernören i delstaten Arizona har en konservativ och republikansk guvernör som stiftade en delstatslag som i princip säger att federala vapenlagar inte ska gälla i Arizona. Med andra ord. Och det är ganska intressant därför att då helt plötsligt, då vet vi ju att Arizona har sin delstatslag som säger att federala lagar inte är tillåtna längre vad gäller vapen i Arizona. Och det kommer ju hamna i domstolen, typ i HD såklart. Så att allt mer av det här kommer att hamna i HD därför att delstater helt enkelt motsätter sig det som federala myndigheterna gör. Och det kommer att bli HD, kors och tvärs över alltihopa. Så att det ska bli intressant att se hur det här utspelar sig i HD, framförallt eftersom HD är konservativ. Så delstater är nu öppna med att de tänker göra allt för att inte Biden ska kunna påverka hur vapenlagar ser ut i delstater.
Och även om det här är något som avgörs i domstol i slutändan, jag menar, det ger också en liten varning till demokraterna, men Arizona är ju numera en swing state och helt uppenbart så gillar väldigt många Arizona-vapen, så jag menar, det kanske blir en tankeställare också för demokraterna.
Det tror jag absolut det kommer att bli. Tittar vi på till exempel där jag bor i delstaten Vermont. Vermont är ju en väldigt demokratisk delstat, men samtidigt om man har de väldigt slappa vapenlagar här, så att de vapenlagarna, många demokrater i Vermont vill ha väldigt slappa vapenlagar, så att den delstatspolitiken här i Vermont som skulle komma på idén att göra striktare vapenlagar, då kommer republikaner få betydligt fler väljare. Så att, och det är någonting som gör att många demokrater röstar fram republikanska guvernörer i Vermont just för att republikanska guvernörer vill ha slappare vapenlagar. Och det är på något sätt det är någonting som då demokrater här i Vermont känner att vi måste ha en republikansk guvernör så att i alla fall vapenlagarna inte påverkas. Men mycket annat vill vi ha som är demokratiskt istället.
Ja, jag vet inte hur mycket du kan om detaljer i vapenlagar. Jag antar att det liksom ser olika ut i olika delstater. Men ja, alltså Vermont är ju en delstat som påminner ganska mycket om Sverige. Det är snöigt och sånt här. Och jag föreställer mig att det är mycket jakt i Vermont. Kan det stämma?
Precis, och det är det som gör att folk vill ha slappare vapenlagar. Att man måste kunna gå och jaga. Och befolkningen här är ganska likt Sverige, va? Och tittar vi till exempel, problemen i Vermont är ju inte det samma problemen som är inne i storstäderna. Till exempel där folk skjuter kors och tvärs varandra på gatorna, va? Det är lite grann som i Sverige. Att man vill ha till exempel striktare vapenlagar i Sverige, om det nu går att ha striktare vapenlagar. Men det är ju inte jägarna i Sverige som skjuter ihjäl folk på gator och torg i Stockholm och i Rosengård och så vidare. Va? Utan det är andra personer som gör det. Va? Mm. Så att striktare vapenlagar i Vermont, det spelar ingen roll. De som vill skjuta ihjäl folk gör det istället här. Och jägare, det är inte jägarvapen som används för att skjuta ihjäl folk här. Va? Och det är samma i Sverige. Så att, och det har jag nämnt förut det här med Biden-administrationen. Att de begriper inte att de ger sig på fel personer, de ger sig efter jägarna i princip med striktare vapenlagar. Och det liksom löser inte grundproblemet där vapen används för att skjuta ihjäl människor i getton över droger.
Nej, verkligen. Ett annat ämne som jag kan ta upp det är att Israel har sprängt, eller de har förstört en stor del av den iranska kärnkraftsanläggningen i Natanz. Och det här är en viktig kärnkraftsanläggning då för att anrika och på sikt kanske då bygga ett kärnvapen. Och det här har då skett, jag vet inte alla detaljer här, men Israel är ju väldigt kritiska till Irans kärnkraftsprogram då, därför att man är ju rädd att om Iran ska få ett kärnvapen så kommer Israel att stå liksom som det främsta målet för en kärnvapenattack från Irans sida. Och nu med en ny administration i USA, Joe Biden då, som vill återgå till det här avtalet med Iran som infördes under Obama-administrationen, så man vill rädda också att USA inte kommer vara tillräckligt tuffa, så de har gjort så här. Och det stora politiska problemet, eller jag är ju helt för att det här sker, men det problemet för USA det är nu att när Biden har gått in med inställningen att vi vill börja förhandla igen med Iran och vi vill ge liksom, ja, se vart vi kan komma, så blir det här ett bakslag för Bidens politik, därför att det här kommer göra att Iran vet att Israel Israel är lierad med USA, och man kommer väl känna att det är kanske från deras håll, det CIA och Mossad som ligger bakom liksom. Så att det här är ju ett bakslag också för Bidens ambitioner att få ett avtal, och jag personligen tycker att det är bra att det är ett bakslag för Biden i det här avseendet, men stor politik i alla fall.
Och det är ju som vi pratar om i så mycket annat, oavsett om det är nu det som skedde i Iran där med Israel eller om det är det som vid gränsen, vid Mexikogränsen i USA. Biden möter verkligheten, och hans, det han snackar om i valrörelsen, det liksom inser han nu, det kanske inte fungerar i verkligheten. Och jag tror många demokrater inser också att verkligheten ser annorlunda ut än valkampanjen gjorde.
Ja, verkligen. Att, ja, har du något annat?
Ja, så vi pratar om det här problemet, på tal om gränsen och problem vid gränsen. Så Bidens det här hon som är chef för gränsen, som heter Roberta Jacobson, som då var nationell rådgivare för gränsen för Biden, hon har just sagt upp sig för jobbet nu. Jag tror att det har varit för mycket kaos, så att hon sa upp sig därför att det är för mycket kaos helt enkelt vid mexikanska gränsen. Så att han anställde en person som sa upp sig ganska snabbt för att det liksom är kaos vid gränsen. Så att man märker nu att folk börjar hoppa av Biden-tåget helt enkelt nu, därför att det liksom fungerar inte längre, och folk vill inte längre ha mer att göra. Så att det ska bli intressant att se hur många. Jag såg att Kamala Harris då, som nu är, vad ska man säga, hon har liksom fått, vad ska man säga, hon är ju vicepresident, men hon har fått, vad ska man säga, titeln och befogenheten nu att överse gränsbevakningen och liksom chef för gränskrisen då som pågår. Och hon har inte uttalat sig någonting, hon verkar vara helt frånvarande, hon vet inte vad som pågår egentligen. Så att det är ett stort vakuum som nu sker vad gäller ledarskap kring gränsen.
Så krisen bara fortsätter alltså?
Ja, absolut. Ja, absolut gör det. Och det finns inget ledarskap heller. Biden lämnar över ledarskapet. Personen som tog det från början, hon har hoppat av. Kamala Harris har liksom, vad ska man säga, hon är på ett pappret ledare för det där, för gränspolitiken nu, och ska ta tag i det där, men i praktiken så är hon helt frånvarande. Så att ingen riktigt vet vad som pågår vid gränsen. Ingen vet vem som är chef för gränsen. Och ingen vet vad tusan som kommer att göras för att försöka få stopp på den här massiva gränstrycket nu, illegala invandringen som sker.
Nej. Ja, något annat?
Ja, vi pratar ju om det här med att vänstern och liberalerna och demokraterna, de ser ju nynazister och vitmaktrörelsen överallt, och Pete Buttigieg, han som då var borgmästare för
South Bend,
Indiana, precis. Han är ju då, vad ska man säga, transportminister, vad det heter nu, i USA då. Han har i alla fall konstaterat, vilket är ganska komiskt, att amerikanska motorvägar är rasistiska. Och jag förstod aldrig, jag har liksom läst och försökt förstå varför de är det, men jag lyckas aldrig förstå varför. Jag tror att han pratade om det här, vi nämnde det i en podd förut, när jag nämnde att här i Burlington man ville bygga en, och de gör såna vaga anklagelser, därför att de vill endast försöka hitta sätt att rasistförklara amerikaner. Och det var som jag nämnde för några poddar sedan, det var några månader sedan, här där jag bor i Burlington, i Vermont-området, så ville man bygga en ny väg, för att då visade det sig att den vägen skulle gå till ett område där många minoriteter bor här i Vermont. Och då blev de rasistanklagade då för att man ville bygga en väg och förstöra området där minoriteter bor. Så med andra ord, vill man bygga en väg för att skapa lättare bilmöjligheter från minoritetsområden, ja, då är det rasism. Och bygger man inte en väg, ja, då är det rasism. För då stoppar man istället minoriteterna från att kunna åka bil. Typ sådär, va? Så i alla fall, Pete Buttigieg, han konstaterar att motorvägarna i USA är rasistiska. Och man måste göra någonting åt det, va? Det var ingenting konkret han kom med, utan det var mer konceptet motorvägar. Konceptet motorvägar, vad ska man säga, är anpassade för vita människor. Därför att vita är då de som åker bil mer, typ sådär, va? Och det blir som väldigt vaga, konstiga anklagelser. Det är som att man går ut och letar rasism enbart för att kunna anklaga vita för att vara rasistiska ungefär, och för att på något sätt kunna förklara att svarta och minoriteter är då diskriminerade ungefär, va? Utan att förstå att motorvägar används av precis alla.
Ja, och det här, jag menar, det här går inte hem hos republikanerna just nu gällande motorvägar. Så Biden försöker få igenom sin stora infrastrukturreform då, på $2.3 billion. Och han vill gärna samarbeta här med republikanerna, och det är svårt att få det alltså, om hans transportminister går ut med sådana här dumheter.
Och det är det som gör, precis, och det också gör att vanliga, vad ska man säga, väljare som är i mitten, oberoende väljare eller kanske moderata demokrater, börjar tröttna på det där, som att vi vill inte ha den här diskussionen, den här metadiskussionerna om saker och ting. Vi vill ha konkreta diskussioner hur landet kan förbättras och ingå i liksom, att politiker på högsta nivå ska diskutera rasistiska motorvägar. det löser inga problem. Så jag tror att demokraterna skjuter sig själv i foten. Men å andra sidan så faller man ju in i det här identitetspolitiken som vänstern trycker på. Att allt och precis allt är rasistiskt. Mm.
Och den här infrastrukturförslaget då, det är också väldigt mycket fokuserat på klimatet. Men republikanerna vill att man fokuserar just på det en infrastruktur, ja, lag eller finansiering ska göra. Alltså laga vägar, broar och sådana saker. Och inte liksom blanda in tusen andra saker. Det är det som är liksom den republikanska kritiken här.
Precis, man missar helt fokuset vad det egentligen borde handla om.
Ja, ja, något annat?
Ja, vi pratade för ett par poddar sedan om Stephen Breyer som är HD-domare, och han hade gått ut och då sagt att han är emot det här court packing som vi då pratade om. I alla fall, vänstern kräver nu att många vänsterliberaler och vänstern i USA kräver nu att han ska avgå därför att han är emot court packing. Det gör att han helt plötsligt, han är inte den domaren. Han är en liberal domare i HD, men nu duger han inte längre därför att han är emot court packing. Så att nu vänstern har börjat köra sina påtryckningskampanjer mot honom nu att avgå, men han visar inga tecken på att avgå. Ja, men HD-domare, det måste påpekas att HD-domare i USA, de sitter ju på livstid eller när de själva väljer att pensionera sig. Mm. Så att det spelar, man kan inte sparka dem. Ingen kan sparka dem. De kan inte få sparken av någon.
Nej, som tur är.
Precis, och det är som tur är. Men å andra sidan, det visar ju det här vänstercykleriet. HD-domare duger endast om de tycker som vänstern, men tycker man normalt, då helt plötsligt ska man bort. Och då, så att drevet är startat mot honom nu, men å andra sidan han skiter i fullständigt. HD-domarna generellt struntar i drev från vänstern, utan de bara tutar och kör sitt eget race för att de vet om att de är skyddade och de liksom de står över och har mer integritet än att hoppa på de här politiska dreven som pågår. Och det är
ja,
bra.
Ja, verkligen. Joe Biden är emot fracking som vi vet, och det var ju någonting som Donald Trump gjorde en jättestor sak av på kampanjen. Och Pennsylvania är en delstat som har levt mycket på fracking, och jag läser nu en artikel i New York Post som handlar om att en stad där uppe som det har gått jättebra för på grund av fracking, de är nu rädda att Bidens nya policy kommer att egentligen skjuta hela ekonomin i sank. Och det skulle bli en ekonomisk katastrof, och det här är bara en av många sådana här mindre städer i Pennsylvania som lever på det här. Och alltså Pennsylvania, i mångt och mycket så är Pennsylvania en swing state, så jag menar det här är på sikt kanske den här politiken liksom, det här är en politik Biden driver därför att demokraterna vill att det ska drivas, men på sikt kanske det här hotar demokraterna därför att det är ju så många demokratiska väljare som absolut inte gillar den här nya liksom anti-fracking-politiken.
Ja, Pennsylvania var ju, Trump vann ju Pennsylvania 2016, men förlorade Pennsylvania 2020 med ganska liten marginal, väldigt liten marginal. Så Pennsylvania är en swing state, så att om Biden kör på för hårt och börjar förstöra ekonomin i Pennsylvania baserat på de här, på till exempel om vi krossar det här fracking och allt vad det nu är, så tror jag att Pennsylvania ganska enkelt kan återgå till republikanskt, och då blir genast valet 2024 republikanskt igen.
Mm.
Så att jag tror demokraterna ska vara väldigt försiktiga med att förstöra ekonomin i svängdelstater enbart på grund av ideologi.
Mm. Ja, något annat?
Ja, så HD, på tal om HD igen, högsta domstolen tog ett väldigt bra beslut för de som är religiösa i USA i alla fall, och framförallt i Kalifornien. Så vi har pratat om det här förut, att till både Kalifornien, att Kalifornien då under den här coronapandemin satte stopp för religiösa, de stängde kyrkor, de stängde, vad ska man säga, synagoger och moskéer och allt vad det nu är, och de även förbjöd människor för att ha religiösa sammankomster i sina hem.
Mm.
Och naturligtvis hamnade ju det ämnet i en domstol då, så att HD dömde nu att man får absolut ha religiösa sammankomster i sina hem med mer än antalet personer som då guvernören i Kalifornien beslutade att man får ha. Så man får ha större religiösa sammankomster. Och det här är väldigt intressant, för HD faktiskt konstaterade att de gjorde väldigt praktiskt beslut. De konstaterade att man får tydligen ha restauranger får vara öppna med ett visst antal besökare. Affärer får vara öppna, men uppenbarligen får man inte praktisera religion öppet med sammankomster. Så HD sa rakt ut att delstaten Kalifornien och guvernören måste bevisa att religiösa sammankomster är farligare än sammankomster i till exempel restauranger eller i affärer, och att de religiösa sammankomsterna är så stort hot som gör att man måste sätta stopp för de sammankomsterna på grund av corona. Med andra ord, att corona sprids tydligen, man måste bevisa att corona sprids mycket snabbare och lättare under religiösa sammankomster än i en affär till exempel. Så det är bra. Så det var goda nyheter för de som är religiösa i delstaten Kalifornien.
Ja. En annan sak som har inträffat, och det här har varit en stor snackis, det är några rättsfall som är ganska intressanta i USA nu. Och det är en ung svart man som var 20 år gammal som heter Daunte Wright, heter han. Och han var ihjälskjuten rätt nyligen av en polis. Och yep. Kan du detaljerna? För att jag har läst lite grann, men jag har inte liksom hunnit sätta mig in och djupare.
Ja, han heter Daunte Wright. Han stoppades av polisen i Minnesota, Minneapolis, i Minnesota. På grund av att det var något bilregistreringsproblem. Bilen var inte registrerad korrekt. Så han stoppades då. Och det polisen de gör när de stoppar en person, då, de tittar ju då om det finns någon kriminell bakgrund. Och de kan ju gå in på en databas omedelbart innan man liksom går fram till personen, va? Och då visade det sig att personen hade en warrant of arrest. Med andra ord att polisen... att han var
efterlysning.
Han var efterlyst och skulle arresteras för han hade helt enkelt begått brott. Så polisen försökte arrestera honom. Han gjorde massa motstånd tydligen. Det blev massa bråk och liksom våldsamheter. Och så var det en kvinnlig polis som skulle dra sin taser. Jag vet inte vad det är på svenska. En sån här taser gun. Med andra ord en typ så här pepparspray.
Ja. Eller elchock.
Så hon skulle dra sin elchockspistol och hon drog helt fel vapen. Så hon drog riktiga pistolen istället för elchockspistolen och sköt ihjäl honom. Mm. Så då kan man konstatera två helt olika saker. Ett är, hon drog fel vapen. Och det är ju naturligtvis en tragedi. Och då undrar man, hur kan man dra fel vapen? Sitter de på liksom, är man inte tillräckligt tränad för att dra rätt sak? Va? Mm. Okay? Men sen kan man ju också fråga, varför började han begå våldsamt motstånd? Och nummer två, varför var han en efterlyst till att börja med? Det här hade ju kunnat förebyggas om inte han var efterlyst överhuvudtaget. Så att det är liksom, men i alla fall, så nu har det blivit massa upplopp i Minnesota. Och naturligtvis då, inte bara upplopp utan även då var det massa luring och massa såna här affärer blev sönderslagna och så vidare. Utan det är gamla vanliga, liksom, man förstör en hel stad. I Portland, Oregon så hade man också gjort upplopp på grund av det här. Så det gör man upplopp kors och tvärs. Men nu gjorde man upplopp i Portland, Oregon på grund av det här.
Ja, och jag menar upploppen i Minnesota. Minnesota har ju fullt upp fortfarande med allt efter George Floyd och allt det här. Och på tal om George Floyd, rättegången pågår nu mot Derek Chauvin, polismannen som då anklagas för att ha mördat George Floyd. Och jag har sett en del av de här, det har ju varit typ 12 eller 11 heldagar med sändningar av den här rättegången. Och jag har faktiskt sett några av de här dagarna. Jag såg bland annat en ambulanschaufför som tog emot, den som tog emot och behandlade George Floyd. Jag såg hela hans vittnesbörd och så har jag sett lite annat. Men jag har inte följt det, absolut inte slaviskt eller så. Men jag har sett en del och jag tycker att det är rätt intressant. Och min egen analys av det hela utifrån det lilla jag sett är att det är inte alls säkert att Derek Chauvin kommer att fällas. Och jag hoppas personligen att han frias. För att när man har sett hela den här videon så inser man att okej, det var en tragedi men det här var inte mord eller någonting. Så att har du hängt med något i det här?
Ja, inte speciellt mycket. Det jag vet är att Chauvin ska ha sina vittnen som kommer in nu. Så att han kommer ha vittnen som kommer att vittna för honom. Och för att fälla ett sånt här fall, jag tror att det måste krävas. Normalt sett så krävs det att alla i juryn vill fälla honom. Om en person inte vill fälla, då måste han frias. Mm. Då är man inte överens helt enkelt.
Just det. Ja, okej. Ja, något annat?
Japp. Det finns en video som går viral nu i USA. Det är en polis i New York, i New York City, som blir överfallen av en mobb. Helt enkelt. Jag tror en massa svarta som är bokstavligen bara försöker överfalla och attackera en polis mitt på öppen gata. Och som vi pratade om förut, borgmästaren i New York, Bill de Blasio, han har inte uttalat sig utan han är tyst om det där. För att han vågar ju inte säga någonting. Det är liksom ett brutalt bara ett överfall mot polisen. Va? Så han hoppar in och måste fly därifrån. Va? Men det visar ju att attackerna mot polisen ökar och fortfarande Bill de Blasio, borgmästaren i New York, vänder ryggen till det hela och säger ingenting utan han håller käften om det där. Han vågar inte ta avstånd från påhopp och attacker mot polisen. Och attacker mot polisen i ett rättssamhälle, det är ju en attack mot samhället. Så är det ju bara. Mm. Det borde ju vara så. Mm.
Ja, verkligen. Nej, men alltså, allt det här är tragedier. Det är tragedier när unga mannen som var dödad i Minnesota och det är liksom bakslaget också en tragedi. Och vad som krävs då, det är politiker som är tuffa som fattar att det ena felet gör inte liksom ett annat fel rätt ungefär. Alltså att en polis skjuter ihjäl någon, det innebär inte att det är rätt att gå och lyncha poliser liksom. Det måste ju vara politiker som vågar liksom verkligen hålla balansen där. Och det är det som verkar saknas.
Visst, jag såg att borgmästaren, på tal om det som skedde i Minnesota, borgmästaren i den staden, minns vilken stad det var, han i alla fall, den svart borgmästaren, Och han gjorde faktiskt en väldigt bra grej. Jag minns inte exakt vilken, så att efter den här skjutningen så var det någon person som jobbade för kommunen där. Jag minns inte exakt vilken position han hade, men han jobbade för kommunen i alla fall. Han gick ut och sa att polisen borde omedelbart bli sparkad därför att man får inte göra så här. Borgmästaren i den staden gick ut och borgmästaren sparkade den personen istället och sa: mina personliga åsikter om polisen gjorde rätt eller fel spelar ingen roll. Oavsett vilka brott som begås, om det begås av polisen eller av vanliga medborgare, så måste man genomgå den här due process. Man måste, det finns en process vi måste genomgå inom en rättsstat och den måste följas. Mm. Så att jag är tvungen att sparka den här personen därför att han helt enkelt inte respekterar det här due process. Att man ska genomgå undersökningar och sen eventuellt åtala och allt det där. Och om man inte kan stå för den rättsstatsprocessen, så har man ingenting i min stad att göra helt enkelt. Då är man inte anställd i min stad längre.
Nej.
Och det var faktiskt väldigt, väldigt bra. Det är en svart borgmästare och han sa: min personliga åsikt går stick i stäv. Min personliga åsikt går stick i stäv med rättsstaten. Men rättsstaten är mycket viktigare än min personliga åsikt. Vi måste följa vad rättsstaten kräver. Och det är att alla får en fair chance att genomgå den här rättsprocessen helt enkelt. Även den här polisen.
Mm. Ja, det är väldigt bra. Jag kan också säga att en av Black Lives Matters grundare, Patrice Cann Cullors, hon har ju köpt en stor lyxvilla för 1,4 miljoner dollar i, jag tror att det är i Los Angeles i alla fall.
Ja.
Och det är ett vitt område där och det är det som har gjort att det här har blivit en snackis. Alltså hon är en sån här som, hon pratar om att man ska segregera och man ska liksom, man hatar vita och såna saker. Alltså Black Lives Matter är ju en rasmarxistisk organisation. Och trots det så köper hon alltså en lyxvilla i ett vitt område. Och min enda teori är, det är ju sannolikt för att det är ett tryggt område, skulle jag gissa.
Ja, absolut är det så. Nu ska jag också nämna så att hon har även köpt 4 andra hus för flera hundratusen dollar runt om i olika ställen i USA. Så det här är inte det enda huset hon har köpt. Så att, nummer ett, hon är marxist, men hon köper massa hus för de pengarna hon tjänar. Så att, det går ju stick i stäv marxismens lärare. Och sen nummer två, hon är då Black Lives Matter som pratar om vikten att som du nämnde då, men samtidigt så, då, så vill de bo bland vita därför att det är det som är tryggast och lugnast. Va? Det är inte så att hon hyr en lägenhet i ett ghetto någonstans. Det är det ju bara. Och det visar det vanliga hyckleriet helt enkelt, som vi alltid pratar om.
Mm. Jag läste också en artikel på The Federalist som skriver att, jag vet inte om det här stämmer, jag har inte testat själv, men att Twitter har, när man försöker tweeta om det här, om att hon har köpt en lyxvilla, så censureras det av Twitter. Men jag vet inte i vilken utsträckning det stämmer, men ja, det kanske är så.
Det vet jag faktiskt inte. Jag har inte riktigt hört om det.
Nej. Ja, något mer?
Ja. Vi pratar om det här med vapen och det här Arizona. Men även West Virginia har nu, guvernören för West Virginia. West Virginia är ju då en republikansk delstat. Och guvernören för West Virginia, för att motarbeta Biden, har nu... I USA så har man så kallad en sales tax. Det är en slags moms då i Sverige. Som motsvarar i Sverige en moms. När man handlar saker och ting så är det en skatt på det. Men i alla fall, guvernören i West Virginia har specifikt nu gjort en lag att vapen inte längre får... Man tar bort momsen på vapen helt enkelt. Köper du vapen så är det ingen moms längre på det, utan det är skattefritt. Enbart för att uppmuntra människor att köpa vapen och att det ska bli billigare.
Just
så att det är rent enbart för att provocera Biden och visa att vi ställer inte upp på ditt där du gör med vapen.
Jag tycker alltså sånt där, det, man kan tycka vad man vill om vapen. Jag är ju för amerikansk rätt att bara vapen, men det är alltså, det är ändå rätt charmigt, för jag menar, det går ju inte att tänka sig att svensk kommunalråd skulle gå liksom på tvärs med liksom svenska regeringen på det sättet. Det är liksom så, det är så uppkäftigt på ett positivt sätt tycker jag.
Och det representerar väldigt mycket. Det är liksom USA i ett nötskal. Lokalpolitiker ställer inte upp på det som pågår. Och det är två anledningar. En är rent princip. Man har den här tuffheten, man har som princip, jag ställer inte upp på det här, jag är emot det som sker federalt, jag tänker göra saker och ting på mitt sätt, så är det ju bara. Men också så tror jag har att göra med att man är, man liksom har det här inbyggda vad gäller vapen, att det är så himla viktigt.
Mm.
Vi måste skydda, om Biden försöker krossa konstitutionen, då måste jag göra mitt för att kunna skydda den. Och då gör jag det jag kan. Man liksom är inte, feg helt enkelt. Man är tuffare i USA. Man har det här, det finns en tuffhet som inte existerar i Sverige vad gäller politiker.
Mm, ja, verkligen, verkligen. Något annat?
Ja. På tal om Pete Buttigieg igen. Han var intervjuad av Fox News, Chris Wallace. Och Chris Wallace i alla fall konstaterade, och han frågade, och Buttigieg erkände att han ljög helt enkelt för amerikanska folket angående... Så Bidens det här infrastrukturpaketet som ska då kosta närmare 2 biljoner dollar Biden då påstod att det skulle, jag tror att 19 miljoner jobb skulle skapas av det där, vad det nu var. Men det visar sig att den siffran var helt överdriven. Så att Buttigieg fick frågan av då Chris Wallace, journalisten för Fox News, och sa att det finns inga siffror som visar att det stämmer. 19 miljoner jobb kommer inte skapas av det här, utan det är mycket färre. Så Buttigieg erkände att han ljög, att siffran 19 miljoner nya jobb under Bidens då infrastrukturplan inte alls stämmer. Så det visar ju nummer ett att tack och lov så finns det ju ett slags Fox News som ställer tuffa frågor till politikerna. Och nummer två, Biden går ut och ljuger om siffror helt enkelt att för att lura amerikanska medborgare om det här. Och det blev väldigt pinsamt i alla fall för Buttigieg att sitta där och förklara att ja, det var en lögn det här och det var påhitt och det stämmer inte. Va? Så att...
Något annat.
Ja, det här som skedde i Portland då, det var ju det här, för bara de senaste två nätterna har det varit massiva upplopp där, och den här ICE, det här Immigration and Customs Enforcement byggnaden som är federal då, som har att göra med att man arresterar illegala invandrare, den i alla fall, den blev satt eld på, den liksom försökte de bränna ner nu i alla fall, så att våldsamheten fortsätter.
Just det, ja, jag har inget mer, jag vet inte om du har det, men
jag bara för att tala om Donald Trump, han är ju på sitt Mar-a-Lago Club, och i alla fall den kända skådespelaren Sylvester Stallone har öppen, han verkar öppen gilla Donald Trump i alla fall, så han har nu öppet gått ut med att han ska bli medlem i Donald Trumps Mar-a-Lago klubb och golfklubb alltså där, så att i alla fall finns en väldigt känd, vad ska man säga, skådespelare som liksom som går ut och säger att jag tänker bli medlem, folk får säga vad de vill, jag är medlem i, jag tänker bli medlem i Donald Trumps
fanclub.
Fanclub, precis.
Ja, också, ja. Yeah. Och på tal om det, då kan vi avsluta med att säga att det finns många republikaner nu som ett möjliga, alltså potentiella presidentkandidater 2024, Nikki Haley, Ron DeSantis och många andra. De har nu sagt att om Donald Trump kandiderar 2024 så kommer vi inte att kandidera. Och det visar ju hur otroligt stor kontroll Trump fortfarande har över partiet. Orsaken som varför de säger så är att om de utmanar Donald Trump så vet de att de kommer att förlora, för hans stöd är så stort. Och då kommer samtidigt att bli hans fiender, och blir de det så känns utsikterna för kanske 2028 och så vidare väldigt små. Så att alla är rädda för Trump lite grann.
Ja, så jag min gissning är att Trump kommer att göra det igen, så att det blir Trump mot inte Biden, mot kanske Kamala Harris eller någon annan 2024. Ja. Det tror jag kommer att bli, det blir Trump sannolikt. Han vill komma tillbaka, det är jag övertygad om.
Ja, det ser jag fram emot i så fall.
Ja.
Just det. Ja, men är vi nöjda?
Ja.
Okej, tack. Det var avsnitt 1304 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att allmänbilda och ge det konservativa perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna med ens land på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.